2, 3, 4. Se om det här fungerar. Det kanske händer något, jag vet inte. Ja, hjärtligt välkomna hit. Ni som har varit här förut vet hur vi lägger upp det här. Och ni som inte har varit här förut, ett hjärtligt välkommen. Alla är välkomna till detta bibelforum. Någon ringde mig och frågade vad det kostade. Och det kostar ingenting. Det är alltså ett öppet forum. Och det står lite i ett litet utförligare program att tanken är att vi ska kunna komma samman och tränga djupare in i vad står det egentligen i Bibeln. Eller som det stod i annonsen, lär känna din Bibel, vad står det egentligen? Och många har jag skrivit har efterlyst ett forum där man kan komma med sina frågor och få besked om vad Bibeln lär. Bibelforum vill alltså vara ett öppet forum för alla som vill tränga djupare in i Bibeln och lyssna till Bibelns svar. Och som en inledning passar det väl då med det ämne som jag har valt till idag. Skulle Gud ha sagt? En del skulle kanske säga, har Gud överhuvudtaget sagt någonting? Finns det någonting som vi skulle kunna kalla för Guds utsagor eller Guds ord, Guds uppenbarelse, Guds undervisning? I folkbibeln försökte vi vara lite modernare så vi ändrade formuleringen. För den är hämtad nämligen ur första Mosebok 3, den första versen. Och på hebreiska står det Af Kiamar. Och hebreiskan är ofta sån att det syns i ansiktsuttrycket vad man säger. Af Kiamar. Man kan Af, det är näsa. Och för att kunna uttala Af måste man rynka lite på näsan. Nu kan inte jag det så bra, man försöker. Af Kiamar. Och då hör ni att det är ungefär Asch, inte har vi Gud sagt. Och det översatte man mycket bra. I 1917 står det skulle väl Gud hava sagt, tror jag det står. Och det blir ungefär skulle Gud ha sagt. Och vi översatte i folkbibeln, har Gud verkligen sagt? Jag har tänkt över det där igen och vill nog i den revision vi håller på med nu, där vi går igenom igen hela folkbibeln och ser om vi inte kan översätta lite tydligare och enklare och bättre. Och kontrollera allt noga mot grundtexten på nytt. Och språket som ni vet ändras fort. Så skulle jag nästan gärna vilja gå tillbaka till skulle Gud ha sagt. Så det är mitt förslag just nu. Och ni känner ju till sammanhanget. Det är ormen som ställer den frågan. Skulle Gud ha sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. En del översätter när det står inte alla, så kan det ibland betyda detsamma som inga, inget. Och då översätter man, ni får inte äta av något träd i lustgården. Jag tror inte att det ska uppfattas så, utan här vill ormen komma lite försiktigt. Gud hade sagt, ni får äta fritt av allt. Det är det första som Gud säger, allt. I en god, underbar, fullkomlig värld. En lustgård. Ni får äta av allt. Men av trädet med kunskap på gott och ont ska ni inte äta. Så först kommer det den stora godheten ställer fram. Och sen efter att man har hört om Guds godhet så kommer det. Tänk nu på detta. Av det trädet ska ni inte äta. Men då kommer ormen och säger, skulle Gud ha sagt, ni får inte äta av alla träd. Då kommer så här, nej, är han inte riktigt god, inte helt och hållet generös. Och därmed så börjar avfallet att komma till den tanken att Gud kanske inte är riktigt god. Och Gud kanske har fört oss bakom ljuset, har kanske lurat oss att misstro Gud eller att lita, att inte lita på Gud, det är det som är just själva ursynden som leder då till så mycket annat. Men om vi nu plockar ur den här frågan ur sitt sammanhang och ställer den allmänt, skulle Gud ha sagt, så vet jag inte vad ni tänker på när vi ser ut i världen idag och läser i tidningarna och hör vad människor säger. Många och allt fler kanske proklamerar sig som ateister. Jag tror inte på någon Gud. Det finns ingen Gud. Och då finns det ju ingen anledning att ställa frågan, skulle Gud ha sagt? Skulle han som inte finns ha sagt någonting? Utan då kan man ju lämna den frågan. Men även ateister vill ibland diskutera. Och då diskuterar man nu bara utifrån förnuftet. Och tänker, om nu Gud finns, inte kan han då i så fall mena så. Eller ha ordnat det så, eller sagt på det viset. Om Gud finns så måste han vara på ett visst sätt. Och det är också enligt Bibeln uttryck för människans synd och blindhet. Att människan ska kunna klara ut och bestämma hur den Gud ska vara. Det blir enligt Bibeln alltid en avgud. Det blir aldrig den enda sanne guden. Enligt Bibeln finns det ju bara en enda sann Gud. Och kan man då veta någonting om denna Gud? Så att man lugnar ner sig lite grann och försöker hämta kunskapen från Gud själv. Låter Gud presentera sig. Ja, enligt Bibeln har Gud presenterat sig. Dels allmänt, generellt för alla människor. Helt oberoende av om man har en bibel eller inte har en bibel. Och dels på ett särskilt och tydligt sätt i en särskild uppenbarelse. Nämligen bibeln, den heliga skrift. Den generella uppenbarelsen, det är i naturen och i våra samveten. Naturen och samvetet, det kallar vi för den allmänna uppenbarelsen. Och det vi märker i vår tid är att den uppenbarelsen om Gud, den, vad ska vi säga, vill man inte lyssna till. Man drar ju en slutsats, man ser naturen, det är bara att titta ut genom fönstret här, att vi ser en alldeles fantastiskt intelligent, som man uttrycker det nu ofta i debatten, intelligent design. Och måste förstå att någon oerhört intelligent och vis står bakom. Enligt Bibeln är människan utan ursäkt om hon tänker sig att det finns ingen skapare. Det finns ingen domare. Det finns ingen som jag ska stå till svars för. Då är människan en dåre, heter det i Bibeln. Hon är utan ursäkt. Man bör kunna dra slutsatsen att det måste finnas en konstruktör bakom saker som vi ser. Och när vi ser hur fantastiskt bara det träd jag ser där borta är konstruerat, eller samspelet mellan de olika detaljerna, så borde jag förstå att det finns någon väldigt stor och mäktig Gud. Man säger ofta i vår tid att starten har varit en sorts Big Bang. Och vi hör om Big Bang i olika sammanhang i Bagdad. Det brukar inte bli någon ordnad, väldesignad tillvaro efter en explosion. En urexplosion skulle ha skapat denna fantastiska ordning. Ja, det verkar som väldigt många tror det. Och det är ju ofattbart enligt min mening att förstå det. När det exploderar någonting så blir det bara förstört och bråte. Och dessutom, var kom detonatorerna ifrån? Den allmänna uppenbarelsen säger att det finns en Gud. Den säger också om Gud att han måste vara vis, oerhört mäktig, helig och gudomlig. Och i våra samveten så uppenbaras att Gud straffar synd. Gud straffar. Och med den kunskapen man kan få från naturen och från samvetet, så borde man då komma till, ja men hur ska det då gå med mig? Hur ska jag klara mig? Och de som bara stannar utifrån, eller bara använder denna kunskapskälla, naturen och samvetet, de försöker då att arbeta sig fram till ett gott samvete och till frälsning så att Gud ska godkänna en. Men blir aldrig riktigt säker. Man kan inte bli riktigt viss att det räcker det man gör. Och tar man det riktigt noggrant så blir det som för Martin Luther som kämpade dag och natt. Helvetet låg öppet, säger han. Han kunde inte finna en nådig Gud hur han än kämpade. Han kunde inte få till stånd den rättfärdighet och helighet som Gud krävde. Vad man gör i allmänhet är att man tonar ner Guds krav och säger Gud kräver, om jag bara låter bli det och sen gör så, så räcker nog det. Men om man inser att Gud kräver fullkomlighet, då står helvetet öppet. Jag klarar inte kraven. Och det stora då med den särskilda uppenbarelsen är att det uppenbarar det som naturen och samvetet inte uppenbarar. Vägen till himlen. Och vägen till himlen går inte genom dina gärningar. De kan aldrig uppfylla Guds krav. Utan vägen till himlen går genom Jesus Kristus. Och han har fullkomligt redan uppfyllt allt som lagen kräver. Och i och genom honom har du en öppen himmel och evigt liv. Och det räcker dig att ta emot och lita på. Det är din stora tröst och din stora glädje. Och därför kallas budskapet om detta för glädjens budskap. Eller det glada budskapet. Det hittar vi inte i naturen. En del säger det, jag går ut i naturen. Och visst kan man gå ut i naturen och beundra Guds vishet och makt. Men där hittar jag inte vägen till himlen. Jag ser Guds storhet, men vägen till himlen finns bara i evangelium. Det glada budskapet om Kristus Jesus. Enligt min mening är det kanske inte är nytt, men för mig verkar det ganska nytt att man så helt i vår tid också bedövar samvetets röst. Eller vänjer sig så vid ett annat tänkande att samvetet reagerar inte längre. Och att man då också plockar bort detta med naturen och säger inte vittnar det om Gud på något sätt. Och då kan det bli som jag hörde i tv, var det i morse eller var det här om dagen, att man vem har satt några gränser när det gäller hur vi ska leva? Häromdagen så var det 10 flickor som var ett sorts feministiskt gäng som var väldigt avancerade med grova könsord och som framhöll. Vem är det som har sagt att det ska vara på ett visst sätt? Att en tjej ska bli kär i en kille eller en kille ska bli kär i en tjej? Överhuvudtaget är det ganska typiskt nu. Naturens ordning. Hur sexualiteten ska användas. Förhållandet man-kvinna. Ja, men vem har sagt att det ska vara på ett visst sätt? Det kan väl vara på ett helt annat sätt. Ja, självklart. Om man plockar bort Gud så, vem har sagt några gränser? Vi får väl hitta på gränser själva eller ha allt helt gränslöst. Men det finns ordningar, det finns något som man kallar för den naturliga skapelseordningen. Och det är väl typiskt kanske i vår tid att det vill man inte så mycket veta av utan man kan också göra om den. Att man gör om evangelium eller utplånar evangelium. För det finns ju bara ett evangelium. Det är ju inte så konstigt. För att det är helt beroende av att man studerar Guds ord. Evangelium kan man inte lära känna utan den särskilda uppenbarelsen. Vi måste se vad profeten har sagt innan frälsaren Kristus kom. Det gamla testamentet. Hur ser frälsningen ut? Vem är han? När ska han komma? Vad ska han göra? Och vi måste lyssna till Jesu apostlar efter att Kristus har kommit som berättar om uppfyllelsen av löftena. Uppfyllelsen i Jesus Kristus. Men om man nu börjar och säga som jag också läser. Man får ju läsa mycket nu när det är kyrkoval i Svenska kyrkan imorgon, så frågar man ju olika människor. Och var det någon som, ja men inte kan man vara beroende av vad en apostel har sagt för 2000 år sedan. Det måste ju vara mossigt. Om man har den synen på Bibeln, att det är skrivet av män för män, det är människotankar i grunden. Inte kan man vara beroende av vad profeter har sagt, som Amos och Mika och Jesaja och Jeremia. Så att man försöker förstå, vad har profeten sagt egentligen? Och hämta kunskap och undervisning därifrån. Eller varför ska man lyssna till Paulus eller Petrus eller någon annan av apostlarna? Det var ju karar färgade av sin tid. Och i de många olika intervjuerna som görs där, ja det har ni väl lagt märke till, så det är inte mycket som har direkt med Bibeln att göra annars. Utan det handlar om hur man bättre ska fungera socialt och psykologiskt och i krisgrupper. Det närmaste som kan ha med Bibeln att göra i den där, har ni sett den där annonsen? Där är någonting, vad ska Svenska kyrkan syssla med? Man kan liksom kryssa i rutor där. Ska vi satsa mera på främlingarna eller ska man satsa mer på miljön eller det och det? Ja, men det där med himlen då? Ja, det finns ju inte naturligtvis. Kristus då? Eller andra saker som har att göra med frälsning. Det närmaste, det fanns en ruta om man tyckte att det skulle vara mer själavård. Det var väl det närmaste, det andliga. Även om man undrar med själavård menar väl kanske att vi bör ha flera krisgrupper eller någonting sånt där. Jag vet inte. Nå, när man nu tycker att vi lever i avfallets tid mer än någonsin. Man lämnar Gud och Bibel långt därhän. Och om man pratar om Gud och Bibel så orienterar man sig inte utifrån den kunskap som Bibeln ger, utan utifrån sitt eget huvud. Ja, när man tycker att det är värre än någonsin så kan man ju ibland upptäcka, bland annat utifrån Bibeln, hur det var i Israel på Hoseas tid och så, att det var rätt bedrövligt då också. Och när man studerar olika kulturer och vad man har tänkt och gjort när det gäller Guds skapelseordning och frälsningen, så ser man en oerhörd blindhet. Och jag tror att det är en viktig utgångspunkt för oss när vi studerar Bibeln, att vi ska komma ihåg att efter det att synden har kommit in i världen, och den har kommit in i världen, det håller nästan alla med om, det är väldigt syndigt, så har vi i andliga ting ingen riktig klarsyn av oss själva. I andliga ting så kan vi inte lita på vårt förnuft och vår egen logik. Det är en stor Guds gåva, men när det gäller andliga ting måste vi ta förnuftet till fånga, säger aposteln, och underordna oss Kristi lydnad. För vårt förnuft är förmörkat i andliga ting. Det går vilse, det tänker fel. Det kan inte förstå frälsningens stora gåva. Och så snart man med förnuftet försöker att klara ut det, så hamnar man alltid fel. Alltid fel. Man har försökt studera frälsningen på ett fromt sätt med hjälp av förnuftet. Och då har man ju, som Calvin gjorde, han tog sin utgångspunkt i Guds oerhörda godhet och suveränitet. Och då såg han det att vi kan inte ge oss själva livet. Hur skulle vi kunna göra det? Hur kunde, när det gäller det kroppsliga livet, hur kunde Lazarus ge sig livet? Kunde han lyssna till Jesu röst och säga, jaha, nu ropar Jesus på mig och säger, kom ut Lazarus. Han var ju död. Han luktade redan. Han måste få livet och fick livet. Som en gåva. Ja, det hade Calvin sett, att det gäller också frälsningen. Den är helt och hållet Guds verk. Men då drog han den slutsatsen, ja men i så fall då har ju inte Kristus dött för alla, utan bara för de utkårade, de som slutligt blir frälsta. Och sen kom då slutsatsen, och de som inte blir frälsta har då Gud utkårat till förtappelse, till helvetet. Så det är en dubbel predestination. Men studerar man Bibeln så ser man att ja, det är sant. Det är bara Guds obegripliga nåd. En andligt död människa. Och sådana var vi före tron. Det säger aposteln tydligt. Ni var alla döda i överträdelser och synder. Vi kunde inte uppväcka oss till liv. Det måste evangeliet göra. Samma röst som säger kom till mig, kom ut, skapar också livet. Uppväcker tro. Precis som vi inte kunde föda oss på nytt första gången, så kan vi inte heller andra gången föda oss andligt på nytt. Vi blir födda på nytt. Ovanifrån. Det är inte vårt verk. Lika lite som vid första födelsen vi funderar, ska jag låta mig födas eller inte? Ja, ja, nu vill jag bli född. Utan vi hade inget med det att göra. Vi blev födda. Och så blir vi av nåd förda från mörkret till ljuset, från den andliga döden till andligt liv. Det är helt och hållet Guds verk. Men likväl säger Bibeln, den som går förlorad, det är helt och hållet den människans eget fel. Och det har nästan framgått av det jag sa inledningsvis, hur Gud har uppenbarat sig för alla genom naturen och samvetet, så att de kan söka mig. Jag är inte långt borta. Men sedan när de söker mig så ska jag låta mig finnas, så ska Gud uppenbara, på ett särskilt sätt uppenbara sin nåd i Jesus Kristus. Den som förblir i otro och så går slutligt förlorad, det är inte Guds fel. Det är inte Guds fel. Hela dagen har Gud stått med uträckta armar och erbjuder sin nåd och sin förlåtelse, och dessutom helt gratis. Så den som inte litar på detta och tror, tar emot eviga livets gåva, det är den människans eget fel. Men vårt förnuft får inte detta att gå ihop. För om man nu, istället för Calvin som började i att det är Guds verk helt och hållet och hamnade i en dubbel predestination, och nu förnuftet istället börjar att det är helt och hållet människans fel om hon inte tror, ja, då blir ju enligt förnuftets logik det delvis vara människans förtjänst om hon tror. Och det formulerar man då på olika sätt, att hon har låtit sig dragas, eller hon har överlämnat sig, eller hon har gjort någonting annat, så att Kristus har gjort grunden, men sen hänger det till slut på människan. Men det stämmer inte med Guds ord. Av nåd är ni frälsta. Är det inte helt och hållet av nåd och helt oförtjänt, så är nåd inte nåd, säger aposteln. Och de som tror, när man kan se i backspegeln, det beror helt och hållet på Guds underbara nåd och utkårelse långt innan jag föddes. Och ändå lär inte Bibeln någon dubbel utkårelse, dels till förtappelse och dels till frälsning. Men de som kommer till tro och förs in i himmelen, de kan inte säga att jag kom till himlen berodde på att jag var lite bättre än de andra. Jag inte bara hörde, utan dessutom gjorde jag det och det. Utan jag måste säga att det är uteslutande Guds obegripliga nåd. Var är då berömmelsen? Frågar jag på. Finns inte. Hela berömmelsen är Kristus. Egen berömmelse, som det står i gamla översättningen, den är utelyckt. Det finns inte. Men ändå är det många som, när förnuftet kommer in, tänker att det beror på Guds försoningsverk och det. Plus så finns det inte bara Guds godhet och Kristi verk, utan dessutom en tredje faktor. Vad jag gjorde. Men lika lite som Lazarus kunde göra någonting för sin uppväckelse, utan det var helt och hållet Kristi verk, så är det med den nya födelsen, eller som Bibeln kallar den andra uppståndelsen, eller den första uppståndelsen, när vi får det andliga livet. När jag satte det här ämnet, skulle Gud ha sagt, så tänkte jag kanske mest på den diskussion som förs i vår tid om etik och moral. Man frågar inte efter Gud, och det smittar av sig också till kyrkor och en sekulariserad kristenhet. Utan man frågar sig själv, vad tycker vi är lämpligt? Vad tycker du är kärleksfullt? Jag har studerat ganska mycket kristen litteratur och sett hur pastorer och präster, när de ska yttra sig om etiken, så säger de ungefär så här. Ja, men kärleken är ju ändå störst, Och om nu vissa människor tycker att det är kärleksfullt med samkönad sexualitet eller någonting annat, så måste det vara rätt. Ja, men vad har Gud sagt? Vad har apostlarna sagt? Vad står det i Guds ord? Har jag fattat rätt? Tolkar jag det här med kärleken rätt? Kan jag avgöra vad som är den sanna godheten och kärleken? Kan jag avgöra vem Gud är och vad han vill till fullo och vad som är rätt? För Gud är kärleken. När vi behöver Guds ord, vi behöver den heliga skrift, och där får vi klara och tydliga besked. Men har man börjat med att uppfatta Bibelns texter som vanliga mänskliga dokument, som är alltså det produkten av människotankar, ja, varför ska man då vara bunden vid det som kallas för Guds ord? Det är ju inte Guds ord, det är bara människoord. Visserligen finns det där vissa guldkorn, så man får inte säga att Bibeln är Guds ord, heter det, utan att det innehåller vissa guldkorn. Det innehåller Guds ord. Men det är inte den kristna bekännelsen. Bibeln är Guds ord. Också Satans förledande tankar är korrekt beskrivna i Guds undervisning om hur Satan tänker och hur han går tillväga som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Bibeln inte bara innehåller Guds ord, Bibeln är Guds ord i betydelsen Guds säkra, tydliga, tillförlitliga uppenbarelse. Och den ska vi lyssna till. Ja, vi kan diskutera detta sen. Jag glömde att berätta att jag ska strax sluta, så ni som inte har varit här förut, så fixar vi lite fika, så vi kan fika samtidigt som vi samtalar lite grann om bibliska frågor i anslutning till dagens ämne. Vad har Gud egentligen sagt? Ja, ni vet, i Bibeln står det, hur står det skrivet? Eller hur läser du? Eller som hovmannen från det etiopiska hovet sa, hur skulle jag kunna förstå vad det här handlar om? Man läste Jesaja 53. Om ingen hjälper mig, om ingen vägleder mig. Och Filippus sätter sig bredvid honom och förklarar vad profeten här säger om Jesus Kristus. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Så är det. I Bibeln lär vi känna vägen med stort V. Kristendomen kallades från början för vägen. Och Kristus själv är själva kristendomen, är själva vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Och för att vi då ska lära känna vägen, lära känna Kristus, lära känna frälsningen, så kallas ju också Kristus för ordet. Vi känner inte Kristus så här ute i luften på egen hand hur som helst. Genom ordet och i ordet. Och han bär namnet i uppenbarelseboken Guds ord. Och i Johannes evangelium, ordet, som är av evighet, som fanns i begynnelsen, som inte är skapat efter begynnelsen, utan som var av begynnelsen och som blev kött och tog sin boning ibland oss. Jesus Kristus. Vi ska alltså gå till ordet, och hur ska vi då göra? Ja, vi behöver få råd. Jag vet inte, jag är rådlös, jag förstår inte. Och därför används i Bibeln verben söka, rannsaka, rådfråga när det gäller att läsa Guds ord. Studera skriften. Den som söker, han finner. Och då tänker jag, ha, liksom sådär allmänt famla omkring. Men ordet söka förbinds med att studera, tränga in i Guds ord. På hebreiska heter det darash. Och den undervisning som ger svar på mitt sökande kallas på hebreiska för midrash. Jag sätter ett M framför darash och blir det midrash. Midrash. Rannsaka, det är ett försök på svenska att översätta just det hebreiska darash och det grekiska erevnao. Ordet erevnao används till exempel i Apostlagärningarnas 17 kapitel, där det berättas om att aposteln kom till en stad som heter Berea. Och där står det att judarna var ädlare till sinnes. De gick inte till attack mot apostlarna som ofta ägde rum. Utan det står att de satte igång och ransaka skrifterna för att se om det förhöll sig så som aposteln predikade. Om det stämde. Så ska man göra. De ransakade skrifterna, där står erevnao. De sökte, de behövde besked, klarhet, så de rådfrågade skriften. Saul som gick vilse, han försökte mana upp, använda sig av spiritistisk kunskap för att få besked. Rådfråga onda andar. Och seanser och rådfråga onda andar, försöka få besked av dem som redan har dött på något vis, det är förbjudet som något oerhört syndigt och fel enligt Bibeln. Vad ska vi då rådfråga? Vi ska rådfråga Bibeln. Ja, men Bibeln är ju död. Vi kommer nästa gång att tala om ämnet en levande Bibel. Men Bibeln är inte död. Bibeln är Guds kraftfulla, levande och kraftiga ord. Guds ord är levande och kraftigt och som ett tveeggat svärd. Och jag uppfattar detta med tveeggat att det innehåller både dom och frälsning. Och inte behöver jag någon frälsning om jag avvisar domen. Om jag avvisar lagen som avslöjar mig som en hjälplös, ofullkomlig syndare. Och inte behöver jag då den frälsning som är så fullständig som den som vi har i Kristus Jesus. Om det bara fattas lite grann, det behöver kompletteras lite, jag behöver renoveras bara lite grann, ja då behöver jag inte den frälsning som Bibeln talar om. Ett tveeggat svärd som skär igenom märg och ben. Lagen avslöjar oss hurdana vi är och evangeliet är den andra äggen som visar att du som inte har något hopp. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Jesus Kristus, min Herre. Evangeliet visar för den förlorade nåden. Jag är som det förlorade fåret där. Har hamnat i en ravin. Kan inte kravla mig upp. Kan inte skaffa mig mat. Kan inte rädda mig. Herden måste komma och hämta mig. Jag är som en som ligger där i vågorna och utbärgarna måste komma och hissa upp mig. Jag är den som har ramlat ner i den djupa gropen. Kan inte ta mig upp. Jag är förlorad. Och så kommer nåden. Det är därför som de som såg sig förlorade som skökor, publikaner, syndare kunde se frälsningen. Medan de som var självrättfärdiga, de såg inte frälsningen. De såg inte vem Kristus var. Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka, sa då Jesus. Så Bibeln kan vi rådfråga. Den är inte stum, den är inte död. Den är levande och kraftigt. Där finner vi ett tveeggat svärd. Och poängen med den här serien det är att vi ska försöka hjälpa varann att tränga djupare in i Bibeln och lyssna till Bibelns svar. Och med de orden tror jag att jag nöjer mig som inledning. Nu i bästa fall så finns det kaffe och te och sådana saker. Och sen tänkte jag mig att vi möblerar så att vi inte blir en bikupa där och en där och en där, utan att vi kan ha ett gemensamt samtal så alla kan delta i samma samtal. Kan det vara bra? Det är precis att han var Guds son. Att han var en hedning. Och säger det tydligt. Men de förtröstar inte på honom. De har alltså en vetskap. Och det är alltså inte frågan om att veta att Gud existerar eller inte existerar, utan det är frågan om tro i betydelsen lita på och ta emot. I Johannes 3 och 18 så står det: den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Så utgångsläget är att vi står där med domen över oss. Eftersom om vi står i egna kläder inför Gud så håller vi inte måttet i Guds ögon. Men om vi står där inför Gud och vi hänvisar till Kristus. Kristus är min rättfärdighet. Då står jag iklädd Kristus. Och då ser Gud, Fadern, när han ser mig, så ser han Kristi rättfärdighet. Min synd och alla mina fläckiga kläder är övertäckta av hans rättfärdighet. Och bilden just av det här att vara iklädd och ha kläder, den förekommer ju på några ställen i skriften, bland annat i Galaterbrevet 3. Där det heter då hur den här gåvan överräckes. Det är det som händer i dopet. Dopet och tron hör ihop. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Så genom att lita på Kristus så är vi då iklädda Kristus. Då är vi Guds barn. Då kan Gud säga att till oss lika mycket som till Kristus: du är min älskade son. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, ni har blivit iklädda Kristus. Lägg märke till den passiva formen. Vad som har hänt med oss, precis som det heter att ni har blivit döpta, eller då har ni blivit födda på nytt, så har ni blivit påklädda, iklädda Kristus. Nu är det Kristi rättfärdighet som räknas som er. Man har alltså fått i dopet, så tar man emot Kristi rättfärdighet. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett. Ja, ordagrant står det faktiskt en. Eis, som är massmiljön. Alla är ni en enda organism. Ett enda folk i Kristus Jesus. Och om ni nu tillhör honom, då är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Jag menar, då är ni, skulle man kunna säga, sanna judar. Då är ni sanna avkomlingar till Abraham. Men om ni är avkomlingar till Abraham efter köttet, men icke tar emot Messias som er lösen och er härlighet och rättfärdighet, då är ni inte Abrahams barn. Det säger Jesus väldigt kraftigt i till exempel Matteus 8 eller Johannes kapitel 7 och 8. Och vi vet ju hur då de som... många judar som stod emot Jesus då tog upp stenar för att kasta på honom. Vad menar du egentligen? Har inte vi Abraham till våran far? Och när Jesus säger, kan uppväcka barn till Abraham av de här stenarna. Och hur många ska komma från öster till väster. Från öster och väster och sitta till bords med Abraham och med Isak och med Jakob. I Guds rike, men rikets barn, alltså de som tillhörde riket, som hade fått allt det här, men som nu möter Messias och Herrens löften med otro, ni kommer hamna i mörkret där utanför. Så ett rike och en enda väg och ett enda sätt att hålla måttet i Guds ögon, det är att ha och förlita sig på det namn, den person som är vår rättfärdighet. Vi kan alltså bara komma i Guds namn, i Herrens namn och genom Herren. Där har vi då rättfärdigheten. Så finns alltså ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, säger Paulus i Romarbrevet 8:1. Och byter vi nu ut ordet rättfärdighet eller fullkomlighet och tar istället ordet ära eller berömmelse, så finns det många ställen att citera. Om jag går till Efesierbrevets andra kapitel så står det där från 8:e versen: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Vad är alltså vår berömmelse? Och det, ja, den är ute. Vi har ingen egen berömmelse. Ingen egen ära att komma. Ingen egen härlighet. Härlighetskläder att komma i. Det var en som trodde det, som kom till bröllopet. Han åkte ut. Kom i sina egna kläder. Han saknade alltså Kristi rättfärdighetsklädnad. Och det här, vad berömmelsen är, det kommer Paulus in på i många ställen. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Herren är vår ära, Herren är vår berömmelse. Och när Paulus säger det på två ställen, både i första och andra Korinthierbrevet, då citerar han faktiskt Jeremia 9:24. Så allt det här finns då i Gamla testamentet. Och då ska jag avrunda med bara några ställen ur Saltaren. Man kan förstå varför Saltaren har blivit bönboken framför alla, hur man har läst den på många sätt. Om jag går, jag tror jag först ska gå till Saltaren 84, vers 10 och vers 12. Där står det 10:e versen: Gud, se vår sköld. Ni vet det står ganska ofta så här: Herre, du är vår sköld. Och ett av de härligaste ställena tycker jag det är i 3:e salmen. Det står: du är vår sköld runt omkring oss. Och det är nästan bara folkbibeln som översätter så. Därför att använder man förnuftet över ordet så säger man ju: det kan ju inte betyda att du är vår sköld runt omkring oss. För en sköld kan inte vara runt omkring. Men så använder Bibeln ibland bilder. Först ska vi tänka, en sköld, vad är det? Det är den som hindrar att vi blir skadade av farliga fiendepilar som kommer emot oss. Men om man då tänker på den bilden så är det inte tillräckligt bra enligt skriften. För att då kommer våra gärningar in. Tänk när jag ska skydda mig nu mot björn attackerar mig här. Och då står jag ju bra till, jag har skölden här. Men samtidigt här så passar Barbro på. Så gäller först hinna och blockera pilen från björn. Och så sen måste jag vrida på mig. Och medan jag står så här får jag in i ryggen av Anna. Så att det hänger det på mig. Va? Och då blir det alldeles fel. Slappna av. Det hänger. Herren är hela din sköld. Det hänger på honom. Och han är skölden runt omkring dig. Kan ni tänka er? Jag behöver inte hoppa runt så där hela tiden. Utan han skyddar från fiender som det ofta står. Är runt omkring dig. Inifrån dig och runt omkring dig. Men bilden av Herren som sköld, den tror jag ni har mött många gånger. Och det står då: Gud, se vår sköld. Så kan alltså stå: Gud är vår sköld. Men här står det: Gud, vänder jag mig till Gud, se vår sköld. Vad tror ni då det skulle vara? Jo, ungefär som jag säger: Gud, himmelske fader, se inte på mig, se på din älskade son. Så jag började idag här. Denne är min älskade son. Ja, men står det så då? Står så här: Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. Titta inte på mig, utan du ser din smorde. Och då ser du mig som fullkomlig. För hans ansikte, hans fullkomlighet räknas som min. Och i 12:e versen står det sedan: ty Herren Gud är sol och sköld. Ja, då förstår man med sol. Det är inte så svårt att förstå. Han är det sanna ljuset. Han är mitt ljus, min värme. Och han är min sköld. Herren ger nåd. Det kan vi förstå. Han ger nåd. Det vill säga att han handlar med mig, det är inte att han kollar först hur mycket betalar jag tillbaka. Utan nåd betyder att han bara översköljer. Ungefär som bägaren som flödar över. Inte som i Bibel 2000 upp till bredden. Så han står och måttar här och nu får se till så det inte rinner över. Utan han bara låter det rinna över. Många kommer att trampa och inte ta vara på det. Men han ändå så delar han ut så frikostigt. Och så står det: Herren ger nåd, och så står det kavod på hebreiska. Det är det ordet för ära, härlighet, berömmelse. Den jag måste ha, det ger han. Han vägrar inte dem något gott, som vandrar i fullkomlighet. Och då är det ju lätt att missuppfatta. Aha, jag måste, om jag gör det här, då finns det nåd och rättfärdighet för mig. Men att vandra i fullkomlighet, det är alltså att vandra i Herrens namn. Det, eller som det ofta uttrycks, det är att åkalla Herren. Det är att ha Herren som sin berömmelse, som sin ära, som sin rättfärdighet. Och de kallas i Saltaren då för det rättfärdiga. Rättfärdiga. Du är min ära, heter det i till exempel psalm 3:4. Hos Gud är min frälsning och min ära. Psalm 62:8. Sin ära bytte det bort, står det i psalm 106:20. Vad tror ni det betyder då? Ja, det är inte så svårt kanske. Det vill säga, man vände Herren och Guds löften och Guds nåd och Guds rättfärdighet och den sanna berömmelsen ryggen, bytte bort den och gick och gjorde sig en kalv eller andra gudar som man trodde var bättre. Och låt mig sluta med citatet ur psalm 37. Om ni har en lång psalm, om ni har en folkbibel, så ser det ut så här. Så är det ett stycke för varje bokstav i alfabetet i turordning. Och det är utsatt här så att den blir inte så kompakt och jobbig, utan man kan ta en bit och se hur den hänger ihop. Så man tar Alef, och man tar Bet, och man tar Gimel, och man tar Dalet, för att nämna de fyra första bokstäverna eller styckena. Och tittar jag då går till 39:e versen, så är jag framme vid den sista bokstaven. Den som man förr i tiden, innan man skrev hebreiska med kvadratskrift, så var det ett litet kors. Många som tror att det var just den här bokstaven Tau, ett kors som sattes i pannan på Kain. Kain sa ju att nu kommer vem som helst som jag stöter på slå ihjäl mig. Han hade ju mördat sin bror. Och där står det då, det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Det sammanfattar, tycker jag, allt det vi har talat. Varifrån kommer min rättfärdighet? Hur ska jag kunna hålla måttet i Guds ögon? Min rättfärdighet, min berömmelse, min fullkomlighet, den har jag i Herren. Det är hemligheten. Och då kan ju någon undra, jaha, ja men då så, det var ju inte så noga då med gärningar, jag fick allt det där som ogudaktig. Då säger skriften att det här är så storslaget så det är lik att verkligen se det här, få upp ögonen för det och ta emot denna stora gåva. Så är gåvan så stor och så mäktig att den har en omskapande kraft. Man blir omvänd, man blir född på nytt. Men man blir inte i sig själv fullkomlig. Man har kvar sitt kött. Man har fått en ny människa som nu vill leva rätt och heligt och kärleksfullt. Men samtidigt så behöver inte nu den här människan komma i panik när den ser allt som inte är rätt hos den. För det blir aldrig, allt blir aldrig fullkomligt och rätt i en själv. Men den nya människan vill trycka tillbaka, bekämpa eller korsfästa den gamla människan. Och kan bara göra det om den håller fast vid den tron att hela kraften, hela härligheten och rättfärdigheten finns hos Herren. Om man nu luras och tänker att ja, men det beror ju nu på hur pass bra jag kan bli. Och ja, sen drar den slutsatsen, ja men då gäller nog inte den här förlåtelsen och rättfärdigheten riktigt mig. Ja, då tappar man också hela glädjen och hela kraften. Då hamnar man i det här, i det gamla träldomen som det kallades. Och det är det som är så lätt att hamna i. Och vi vet att också i kyrkohistorien så kom den här stora gåvan att hela rättfärdigheten och hela lösen, hela förlåtelsen är hos Kristus. Det kom gradvis att tappas bort på sina håll i kyrkan. Och det syns tydligt från och med 400-talet efter Kristus. Utan då blir det vad Herren har gjort plus också vad jag gör. Och man måste liksom fortsätta en reningsprocess med hjälp av olika åtgärder. Och då får man en annan typ av rättfärdiggörelse. Då blir det alltså rättfärdiggörelse genom Kristus och tro plus mina gärningar. Och då blir det inte rättfärdiggörelse av tron alena. Slut.